Du lyssnar på Den hemliga gåvan av Natasha Lester. I översättning av Johanna Svartström. Uppläst av mig, Isabelle Moreau. Prolog. Paris, 12 februari 1947. I ett ståtligt hus på 30 Avenue Montaigne får Margot Jourdan hjälp att klä sig i en figursvängd jacka i elfenbensvit chantung med vadderat skört och en svart plisserad yllekjol. Kjolen slutar chockerande nog halvvägs ner på vaden. Ett sånt slöseri med tyg i en värld präglad av ransoneringens efterdyningar. Ett pärlhalsband fästes som hennes hals och utstyrseln fullbordas av en bredbrättad hatt och svarta handskar. Till och med efter krigets skändningar är en kvinnas händer allt för uppseendeväckande för att lämnas bara. Madame Raymond snurrar runt Margot som om hon vore en ballerina i en speldosa och sänker hakan en enda gång till en belåten nick. Hon håller ut armen för att visa att Margot ska kliva ut ur la cabine till visningsrummet. Därmed presenteras Diors legendariska bar suit för en intet ont anande värld. Ute i den stora salongen väntar ett sällskap bestående av förnäma Parisbor, Jean Cocteau, Michel de Brunoff från Vogue och Marie-Louise Bousquet från Harper's Bazaar, placerade på stolar så tätt ihop att de knappt får plats att andas. Några står mot väggarna och andra i trappan. Så stor har efterfrågan på biljetterna till den här visningen varit, som har sålts av sluga profitörer till högstbjudande för mer än det kostar att köpa smör på svarta marknaden. Visningsrummets nedtonade palett av duvgrått och vitt är lika diskret som ett dolt blixtlås. Medaljongstolarna från 1700-talet, de förgyllda fotoramarna krönta med den karaktäristiska rosetten och ljuskronorna från La Belle Époque, allt förmedlar att tiden har stannat och att man gör bäst i att vara uppmärksam. Utvecklade solfjädrar prasslar som förhastade applåder. Luften är tung av parfym och Gauloise-cigaretter och förväntan. Överallt armar med gåshud. Medan Margot skrider fram hör hon flämtningar, ser halsar sträckas och händer rycka som om de ville stryka längs dräktens en vit form. Hon fullbordar varvet och går in bakom det grå sidendraperiet där Christian Dior väntar. Mannen som syr sömmar med magi, vars kreationer är så mycket mer än bara mode. Om någon 80 år framåt i tiden ombeds att nämna en modeskapare, kommer hans namn att vara det första som dyker upp i personens huvud. Men allt det ligger ännu i framtiden. Christian belönar Margot med ett leende. Visningen fortsätter. Ingen behöver säga att den är spektakulär. Det är ett ordlöst faktum. Finalen är givetvis en bröllopsklänning. Margot står blickstilla medan hon blir påklädd. Sen stiger hon ut i salongen igen och den kollektiva inandningen är så häftig att den nästan tömmer rummet på syre. För Margot ser ut att vara klädd i en vit ros, fullt utslagen och plockad i sitt mest fulländade ögonblick. Det är åtminstone den illusion som den omfångsrika kjolen skapar. En ymnighet, nej, ett överdåd av siden som böljar runt henne innan den smalnar av i midjan till ett omfång på blott 50 cm. Ett krav på alla Christian Diors modeller. Naturligtvis är det ingen av åskådarna som vet att skälet till att Margot har en sån midja är många år av svåra umbäranden. Att den är ett arv från en tid då en dylik klänning skulle ha varit lika chockerande som en sol som dyker upp på midnattshimlen. Men det gynnar ingen att minnas det som varit. Så Margot koncentrerar sig på sina fötter, går tillräckligt sakta för att publiken ska hinna uppfatta att det de ser är något exceptionellt, men också tillräckligt snabbt för att försvinna allt för hastigt och lämna efter sig en längtan som en skugga. Det är så trångt i lokalen.